Men Hanif, varmt välkommen.
Tack så mycket.
I podden.
Podden Oskyddat samtal. Vi är så dåliga på att presentera oss själva också, så vi kanske ska göra det typ en gång.
Men måste ni verkligen presentera er? Vet inte alla vilka ni är?
Jag tror typ inte det alltså.
Va? Om alla de inte vet så kan de ju ta reda på det.
Just det, man får googla. Det kanske man får vara hidden personalities.
Men du är ju kollega till mig, polis.
Mm, det stämmer.
Men just nu så har jag förstått det som att du har tagit tjänstledigt eller?
Jag har varit förra veckan var jag tvungen att ingripa.
Asså. Mm. Berätta mer.
Alltså jag övar ju på att ducka på att inte liksom ingripa, för jag ser ju saker och ting hela tiden. Folk röker cannabis och folk är, alltså jag ser narkotikaöverlåtelse. Men förra veckan så råkade jag vara i Skärholmens centrum och väntade på min sambo. Och när jag väntar på henne i gallerian så hör jag först att det är en kille som bara springer ut från en butik och larmet går. Och så ser jag han kutar ut från gallerian och sen kort därefter så kommer en butiksbiträde och säger hallå, stanna, stanna. Och så bara vänder mig om och frågar liksom, vad har hänt? Vill du behöva hjälp med någonting? Ja, men han har tagit massor med kläder. Och du tittar på mig själv, jag råkar sitta på en mountainbike så du bara kliver ur och sen så ser jag att han kutar och han kanske är 100 meter framför mig. Men då var det en lätt match med cykeln. Så kommer jag in och så kommer jag efter honom och jag skulle helst vilja gå den här cykelutbildningen. Har du gått den?
Nej, jag har inte gått den, men jag har cyklat i tjänsten då faktiskt.
Och jag tror att om man hade gått polisens cyklarutbildning så berättar de att du kan lägga snarskan med framdäcket. Så jag cyklar bakom honom och sen bara skrika först polis stanna och sen när han inte stannar bara trycka till med framdäcket. Pang, han faller ihop.
Mm. Du prejade honom med en cykel liksom?
Alltså fällde honom med en cykel.
Det är otroligt roligt.
Så, men sen fick jag vänta nästan en timme på att kollegorna skulle komma. För det är så pass mycket som händer då, hela tiden.
Men fick du hålla honom en timme då? Ja. Vad gjorde du? Men du satt på hans rygg liksom,
typ,
en timme?
Typ, mitt knä satt på hans... liksom, han satt ner och jag tryckte mitt knä mot hans rygg. Så han låg inte platt på marken. Det får man inte göra.
Det är ju så pass lång tid att ni måste hinna börja prata och lära känna varandra den tiden. Ja. Vad jobbar du med? Lite så här, okay. Kriminell på heltid?
Först så började jag med att jag skulle släpa honom till butiken. För jag tänkte, det där kan vi ju liksom alla andra hjälpas åt. Men han klagade på att han hade ont i handen. Och han hade nog troligtvis också, inte brutit, men hade fått vrickat handen för den var helt blå. Så fick vi vara kvar där. Och sen så kom personer förbi där. Fritidspersonal kom förbi, tittade på mig och gick förbi. Men sen kom det en sån här person som sopar gatorna. Ja. Han stannar och hjälpte till.
Tog du betalt för det då, eller?
Det ska jag väl göra. Mm. Fan, absolut. För vi får ju tre timmars övertid.
Ja, jag tror att det är tre timmars övertid för att ingripa på sin lediga tid.
Och för de som tittar på det här undrar hur mycket det betyder i plånboken för mig.
Ja, för dig borde det vara hur mycket som helst.
Vi pratar ju om 1000 lapp, va? Det är en 1000 lapp eller 1500 kanske.
Ja.
Det är kanske 400 kronor
i timmen. Jag tänkte att det nästan var mer. Men ja, det kanske är 1 500 eller sånt.
Ja,
där.
Så. Ja.
Big money.
Det baseras ju på vad man har i grundlön också.
Ja.
Frågan är ju varför du satt på en cykel i en galleria också.
Ja, men jag väntade på min sambo.
Men cyklade du inuti gallerian?
Nej, faktum är det gjorde jag inte. För jag kollade ifall man fick ta med sig cykeln. För det började bli sent på kvällen. Jag var hungrig, jag började frysa. Och så tänkte jag går in och väntar i gallerian. Och sen så väntar där så att men
Gustav var masa en jävla hjälte säger jag alltså fan. Det var vad hade han snott för mycket eller?
Nej. Några 1000 lappar. Han var på den där butiken New Yorker och det är ju även om man snor mycket så är det inte så mycket värt.
Nej, fan dåligt val alltså.
Vi är sponsrade av dem idag, vi kan inte.
Det såg ut att vara schyssta grejer.
Men du han ifrån det ena till det andra, men den här helgen som har varit nu med jättemycket skjutningar och sprängningar och flera eventuellt oskyldiga som har dött och sådär. Mm. Vad är dina tankar?
Ur ett aspekt så tänker jag att jag precis som många andra är jävligt less och trött på allt som händer och det känns som om att vi pratar om och om igen och sen så försöker vi komma på några nya tankar och jag är ur ett aspekt helt matt på vad som händer. Men jag har ändå reflekterat lite grann över framförallt den här händelsen som skedde nere i Farsta. Det framstod ju som en vansinnesdåd. Alltså, det skulle kunna vara en terrorattentat egentligen.
Ja, han sköt ju för var 4 skottskadade, 2 som dog bara.
Ja, och det var ju, de sköt ju typ ett 20-tal skott liksom. Ja.
Med automatvapen. Alltså militärt, det är alltså, alltså kalibern måste vara 7.62 eller 5.56. Alltså du, det är ju inte 9 mm ens en gång. Och bara pepprar rakt in i en folksamling. Alltså det är ju som en terrordåd. Det var väl 4 som var skottskadade initialt. Den här 15-åringen dog först och sen så var den här 45-åringen som senare avled. Vad kan man säga mer? Jag vet inte om jag har lyssnat på Sveriges Radio. De intervjuar ju en kvinna som har ju själv, hon ser ut att ha, det låter som hon har svensk bakgrund. Hon berättar liksom att hon är normaliserad. Hon bor där borta, men hon har lärt sig känna igen skott. Hon kan differentiera vad som är typ smällare ja, och vapen. Och hur hon identifierar att det är skott. Hur hon kliver ur tunnelbanan. Hon blir träffad i knät. Hon identifierar att hon är träffad. Och hon liksom tar sig därifrån och kryper bakom ett hörn. Och sen tillkallar polisen. Vad ska man säga? Det finns inga ord.
Nej. Alltså, jag har jobbat, hur länge har du jobbat som polis?
13 år.
13 år, ja. Jag har jobbat 4 år. Och jag märkte bara alltså så här, nu i helgen, i söndags tror jag det var, så jag har aldrig känt av den stämningen som var på stationen. Liksom. Alltså den här kollegor som verkligen kände så här uppgivenhet. Och då har vi ändå varit med om rätt så mycket saker under 4 år, men aldrig liksom kollegor som är uppgivna på riktigt. Liksom.
Det är ju väldigt farligt, för att när man blir uppgiven och ser inte nya lösningar eller hur man ska kunna lösa de här problemen, då kanske man gör grejer som man inte liksom kan förankra annars. Man kanske är mer brutal, man kanske är mer våldsam, man kanske ger sig på personer som inte har gjort någonting. Och jag märker också även tankarna, diskussionerna som man har, det är att det kommer mycket mer radikala förslag kring vad vi ska göra. Vi hade igår, spelade vi med våran podd Sista måltiden, och där pratade vi om att associeras man med kriminella så ska man frihetsberövas. Eller är man bara kriminell så ska man frihetsberövas. Alltså, det var den diskussionen. Och jag tror att det är inte långsökt att många tänker på det här sättet. Sätt alla i fängelse.
Mm. Men det läskiga är väl på något sätt, för att det behövs ju tas med hårdare tag. Liksom, men det blir så mycket känslor nu. Så att alla beslut man tar nu kommer inte vara liksom rationella. Ja, men man behöver ju göra radikala förändringar på morgonen. Men som du säger, att det känns som att verkligen hela känslan i samhället har gått från att även de som innan har varit så här, nej men det är en engångshändelser. Alla börjar bli så här, fan det är.
Tänker du på Jens i Liljestrand nu?
Ja, men det blir jättemånga skribenter.
Jag har liksom haft fel om allt.
säger Jens det?
Ja, det var en kul titel på en
artikel. Liksom. Kanon att du är liksom vår största journalist i Sverige.
Han skrev en tweet igår där han...
Det var en artikel.
Ja, det var en artikel. Ja, det var en artikel på Expressen. Just det, så var det. Han skrev liksom att jag kan ha haft fel, eller jag har haft fel om precis allt, om polisen, om skolan, om migrationen och så vidare. Och så Rickard Jomshoff i SD, han skrev ju också det liksom, att fint att du nu ber om ursäkt eller liksom erkänner det.
Notera att det här händer när skjutningarna drabbar ett område där vi inte förväntas oss att det ska ske. Nu är jag kanske lite cynisk, men det här har ju varit ett mantra sedan 2015 när vi började med den här stora dödliga konflikten i mitt område, Järvaområdet. Då pratade man ju om att man ville, de som drabbades, de ville ha en nationell kriskommission. Men diskussionen gick ju, eller liksom tankarna gick ju att så länge problemet är där det händer, då är det inte tillräckligt allvarligt. Men nu, om man vill vara fultolka även inslagen i rapporter och medier och sådär framför radion, det är så här, Farsta centrum, det här fina området som vi aldrig skulle kunna associera till skjutning, till och med här drabbas vi.
Nu börjar det drabba vita människor, vet du.
Typ så. Nu kanske jag är lite fultolkar, men men det jag skulle säga också är att det är ju någonting med, jag tror att en teori som jag har kring det här, det är att det handlar ju om oss själva, hur vi vill framstå, om vi vill framstå som goda eller onda. Och vi kan alltid framstå som goda om vi har fina tankar, och då är i toleransens namn, vi har tolerans, vi har förståelse och sådär, och då premierar man den här diskussionen, och då blockar man för de här radikala förändringarna. Eller vad tänker ni?
Nej, men absolut. Och därför kan man nästan tänka att det är, så här, det är fruktansvärt, men nästan positivt det här när det är på någon sprängning på Södermalm nyligen. För att det får folk att börja tänka på riktigt, ja, som är det där. Liksom, att det är så här, överklassen börjar tänka att oj, 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 fan, nu kan det drabba mig.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Så tänkte jag när det var postkravallerna. För då tänkte jag, det här är ett problem som mitt område drabbas. Vi har haft det här problemet så många år. Nu när det här kommer upp och det blir nationellt, så kommer alla tänka om och börja inse att nej, vi måste ta tag i de här frågorna på allvar. Men verkligheten var ju någonting annat. Man brydde sig ju inte lika mycket. Eller man hade inga radikala förslag då. Vad tänker du, Viktor? Du är tyst.
Förbjuda koranbränning var det förslaget som kom, att
det. Ja, det var ju inte riktigt så vi tänkte.
Det har de ju backpaddlat på nu dessutom. Väl, att de säger det kommer ju inte ske igen, typ. Den typen av yttrandefrihetskränkning, eller? Det skrev någon artikel om det igår också.
Jag vet att polisen inte... Ja, de anmäldes väl, alltså polisen anmäldes väl just med koranbränningen. Blev dömda i tingsrätten att det var fel liksom. Man får inte förbjuda koranbränning, och så nu är det väl uppe i hovrätten. Jag vet inte hur det går där.
Var det förvaltningsrätten?
Ja, så kan det vara, så kan det vara.
Alltså att den statliga så...
Ja, precis, precis. Ja, det var nog inte tingsrätt och hovrätt, nej. Nej. Utan det var den andra, men det är andra instansen, japp, så japp, är det japp. Nog i alla fall just nu. Så får vi se vad de kommer fram till, men jag kan tänka mig att det kommer nog inte bli olagligt att bränna koranen.
Nej, det kan
ju
inte
bli. Det kan aldrig bli.
Det har ju testats.
Ja.
Brott mot grundlag liksom. Ja. Men däremot så, de gick ju upp i någon form av krisläge nu. Det var väl någon representant för polisens fackförbund som var ute igår och pratade om det. Jag minns inte exakt vad de sa. Vem känner ni?
Ja, men det var väl den här kriskommissionen som de vill ta igen. De vill samla alla partier för att komma gränsöverskridande lösningar. Men jag kan tycka att det är mycket snack och snack och snack, och det händer liksom aldrig någonting, upplever jag.
Jag tänkte också på det när Gustav säger så här, att nu är det så mycket känslor, så nu kan vi ta fel beslut där för fort. Och jag tänker bara, nej, det kommer inte hända. Det är tvärtom, det händer ett jävla skit, och det är demokrati. Och
det ska checkas, kanelbullar och
dricka
kaffe. Vi får
gärna ta oss något beslut på känslor som något händer. Så jag tycker jag snarare.
Vad ska göras då, Hanif? Vad tycker du?
Ja, du frågar fel person. Jag vet inte.
Killisa lite.
Nej, men jag tror att det här är mycket svårare fråga än så att man kan liksom bara rapa upp några enkla svar. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt, och det är väldigt komplext, och det är på många parametrar som påverkar varandra. Så att jag vet inte riktigt. Vi tenderar ju prata om eller den senaste tiden har ju liksom, vi pratat väldigt mycket om hårdare tag, tuffare tag, frihetsberöva, sätta in folk, mer våld och så här. Och ur ett aspekt, absolut. Alltså det kan inte vara så att en 15-åring mördar en annan person och får sitta inne typ 3 år. Det kan dessutom inte vara att den här personen har utländsk bakgrund och söker svensk medborgarskap. Och dessutom under processen som den är misstänkt blir beviljats svensk medborgarskap. Och det får definitivt inte vara så att den personen får sitta på en sluten SIS-hem.
Ja, SIS-hem, ja. Mm.
Och att den personen rymmer för att den ska på ett tandläkarbesök. Alltså fan, ni komiker, ni måste ha massor med jobb. Ni har ju så mycket material. Eller blir det liksom, börja svenska lagstiftningen och utkonkurrera er?
Ja, det.
Alltså den är så komisk att, nej, vet du vad, barnkonventionen ger mig rätt till tandläkarbesök, så att även om jag är mördare så har jag rätt till tandläkarbesök.
Men man har blivit så lat av att podda bara, det är så gött att bara komma hit och köta en gång i veckan. För egentligen, jag får mycket såna här idéer, ja, sketcher och fan stand-up. För det, vilka är det som tar de där besluten till exempel, vilka som får stanna och vilka som får åka liksom.
Han sitter och slår lite tärning.
Han, spelar han har mördat liksom, han får kvar. Men hon här har ju sålt majblommor nu, han eller, nej, skickar
Men det är lite typ den här grejen som typ när Trump var president, att verkligheten är ju konstigare än sköjet. Så att det går typ inte att skämta om nästan, bara att det är redan för kul i sig. Bara låt det bara vara. det talar för sig själv.
Har vi så många komiker som skämtar så här, det går bett ner och Schiffert och allihop, det är för många.
Magdalena Andersson föreslog ju på hennes sociala medier igår att vi skulle, eller hon krävde liksom att nu ska måste regeringen införa vapenamnesti. Och när jag läste det, jag kände själv liksom att det, är vi så kassa liksom i Sverige? Är vi så dåliga att vi liksom tror på riktigt att de här 16-åringarna med Kalashnikov kommer gå in på polisstationen och lämna vapen?
Nej, kanske inte att de, alltså, men det har ju visat sig varje gång det har varit vapenamnesti så har man ju lämnat in väldigt mycket vapen. Det är ju egentligen all typ av vapen, att det har ju varit typ så här farfar, morfars bössa på i källaren. Men det har ju liksom, man har ju lämnat in, alltså man har ju lämnat in mycket, och det har ju varit väldigt effektivt. Så
men har Bandidos och Hells Angels och
kanske inte det, men det kanske kan vara så att jag vet inte, men min erfarenhet är att det lämnas in väldigt mycket vapen, och det har ju varit så pass mycket så att till och med att polisen har gått och sagt, hörrni, kom inte in med skarpladdade vapen till reception, utan ring, lämna den här boxen, smsa oss.
Ja, med farfars gamla bettar.
Ja, skarpladdad.
Nej, men den kanske, det är väl ingen så här, alltså alla förslagen, jag tycker att alla förslagen nu som kan på något sätt hjälpa till. Alltså man måste ju välkomna alla förslag som kan hjälpa till på något sätt. Sen kan man ju håna och häckla folk bäst man vill, ja,
vi
ideologiskt.
Vi kan ju fel då, men vi tänkte ju så, det kommer inte
till jävel som kommer in. Det där låter ju verkligen som symbolpolitik.
Men jag hoppas, och du har rätt, varför inte testa?
Nej, men det har gjorts rätt så många gånger de senaste 10 åren. Och alltså polisen har ju fått in väldigt mycket vapen som annars skulle gå under att man skulle åka dit för vapenbrott. Så det skulle hjälpa lite grann, men det är inte helhetslösning.
Nej, alltså jag... Det var det jag kände liksom, att det kommer säkert komma in vapen som på olika sätt har hamnat i fel händer, men jag tror inte att det är de vapnena som kanske skulle kommit in som behöver komma in, utan de vapnena är ju polisens uppgift att plocka in liksom, beslagta. Yep. Men ja, det är väl ingen otroligt dum idé, men jag kan bara tycka att det är nog inte just det som krävs just nu.
Nej, som du säger, vad är det, farfars 1700-tals bössa liksom, den har ju inte skjutit ihjäl någon, så det
ja, men jag tänker på min svärfar i Dalarna när jag träffade honom första gången och var så jävla nervös, så stod han där med en bössa och man bara, tjena Viktor, jagar du? Nej. Det är bra liksom.
Man hade vapen hemma. Ja, men det får man väl ha.
Protection.
Varför ansökte du om tjänstledigt, eller varför tog du tjänstledigt?
Förra året och året för innan så släppte jag min bok, och jag fick väldigt mycket förfrågningar om så här föreläsningsuppdrag, och jag var tvungen att tacka nej nästan till samtliga, för jag var tvungen att jobba, och sen så var det poddandet, det är alltså jag har nästan jobbat 150-160%. Och så tänkte jag så här, vilket ska jag välja, ska jag jobba som polis eller ska jag podda och föreläsa? Och jag tänkte så här att om jag hoppar över polisjobbet ett år så hinner jag föreläsa lite grann, och så kan jag podda och så kan jag bara chilla.
Du tittade också så här, okej, en föreläsning är alltså 2 polislöner. Typ jobba 2 timmar. Ja. Ska jag göra det här kanske?
Ja, men det var lite så jag tänkte, och jag ville bara ta paus, för att jag kan vara helt ärlig att jag känner liksom på min arbetsplats så kände jag inte riktigt att vi är inte på rätt väg. Jag tror inte helhjärtat på det vi gör. Jag, känner, jag, Jag tänker att de som är i ledningen och styr och den riktningen som vi rör oss åt.
Du tänker mer genusutbildningar liksom?
Nej, nej men inte det. Men alltså själva liksom, den enorma problemen som vi har i samhället och hur polismyndigheten rör sig. Det känns som om det är tåg som rör sig mot en riktning där jag inte tror på det helt och hållet. Och då passar jag på att hoppa av och göra lite annat.
Orkar du förtydliga? Du tänker kanske fråga samma, för nu skämtar jag om det kanske inte var det. Men...
Nej, men alltså, om vi tittar på det här, om vi ska vara helt krassa och verkligen prata och liksom gå ner på skruv- och mutternivå, så handlar det en stor del av det som händer i vårt samhälle. Det handlar om kunskapen om vårt område, kunskapen om individer som är kriminella, kunskaper om grupperingar och vilka som ska ge sig på vilka. Och det här är någonting som jag har jobbat väldigt mycket med, och vi är ju många som har jobbat med det och har erfarenhet. Men när man märker att det finns andra krafter inom polisledningen där det är mer uniform och mer snabba beslut och mer alltså korta insatser, varför småler du för det? Det
känns... Nej, som att jag bara tänkte, jag sitter och ler för att du beskriver när polisen behövde dig som mest, ja, hoppar du av liksom.
Inte som mig, men alltså, jag tror inte på hela konceptet liksom. Man väljer en helt annan metod, och det är mycket så här förstärkning, väldigt mycket ungt folk, och det är inte så mycket att man lyssnar på professionen. Det är väl ändå roligt i sammanhanget att det låter som att man lyfter upp sig själv, men det ligger någonting i det hela, att jag tror de poliser som har jobbat så pass länge som säger vi vet det här, vi vet vilka som håller på med vad, snälla liksom nyttja oss, men att det inte används.
Du har varit väldigt frustrerad under hela liksom.
Lite så. Och sen så är det en ny ledning. Ledningen är inte lika kompetent. Det är liksom mer polisen och framförallt mitt område. Jag kan inte säga om hela Sverigepolisen. Men det är, man har satt dit chefer som är mer av att de förvaltar. Hänger ni med vad jag menar när jag säger att de förvaltar?
Att de bara bibehåller hur Exakt. Det är liksom, utan att förändra någonting.
Och det är ju inte kanske de främsta ledarna och visionärerna som har nyckeln på förändring. Tvärtom så ser vi att de poliser som är duktiga, som är visionärer, de har ju lämnat. Kristoffer Boman som Diamant Salio tar upp i hans bok När ingen lyssnar har ju slutat sitt jobb på grund av att han känner att han inte kan göra nytta som polischef. Hänger ni med?
För även om du är alltså polischef så är det liksom så ingrott hela systemet då, så att det är svårt att förändra även när du är så högt uppe.
Det är vad han själv säger. Han känner att polismyndigheten har medvetet valt att prioritera korta insatser med snabba resultat som genererar bättre PR för polisen och polischeferna än det långsiktiga som man har tidigt flaggat om. Den här killen som går under namnet Kurdiska räven som man har flaggat om för sedan långt tillbaka, men man har inte valt att prioritera honom. Det har ju gjort att vi har hamnat där vi har hamnat. Det kanske är lite invecklat, men till viss del så går inte tåget i den riktningen, och då kan man hoppa av och testa på något och göra någonting annat och ja, men dels ha roligare, tjäna pengar och
fakturera
så.
Och ha det fakturera. Gött istället.
Men du har en plan på att komma tillbaka ändå?
Det vet jag inte.
Det är så tråkigt tycker jag, just med rutinerade kollegor, erfarna kollegor som har många år i tjänst. Det har ju du faktiskt. Alltså 13 är ju väldigt mycket nu i min värld i alla fall. För på min station så upplever jag att folk är ju på IGV, alltså ute och åker blåljus i 1-2 år, eller så, och sen hittar de någonting annat. Antingen så slutar de eller så hittar de någonting helt annat. Liksom. Och det är så jäkla viktigt att ha någon med så mycket tjänstår som du har. Men de slutar ju liksom, tyvärr.
Ja, alltså antingen så blir man befordrad väldigt snabbt och kommer in på någon specialenhet eller blir chef. Eller så är många kvar, men de är ineffektiva. Och jag måste erkänna också, jag var inte särskilt produktiv som polis det sista året. Jag var lite bitter och så. Och då kanske bättre för allas bästa att jag gör någonting annat. Men jag tycker det själv att det var väldigt tråkigt, för vi var ju väldigt roligt och jag tyckte det var väldigt kul med just det här med skapa relationer till framförallt ungdomarna i förorten liksom.
Käkar donuts och slå folk med batong blir tråkigt till slut liksom.
Vet inte, ja. Donuts har inte Filip berättat att vi käkar tårta.
Ja, det är det som är grejen. Ja. Vad är det? Man får alltid köpa en tårta när man är sen också, eller vad är det?
Om man kör sönder en bil också, typ om du krockar in i garaget så måste du köpa en tårta. Ja.
Händer ofta, eller?
Om folk tar bilder på oss typ i media och sådär.
Utan båtmässa.
Utan båtmässa, då är det... Då är det två tårtor nästan.
Men jag tänkte kolla med dig, Hanif, för att Filip har ju fått en del skit på sociala medier och även i Expressen har han ett gött för att han håller på och poddar och sådär liksom, och är polis. Har du fått det också? Eller? Har det varit mycket?
Inte direkt. Min uppfattning är att ledningen är själva väldigt duktiga på att inte vara på en. Alltså tydligt på en, men indirekt, när vi hade med oss Paolo Roberto i våran podd, då blev jag ju anmäld till interna utredningen. Och jag kommer ihåg, det var min gruppchef som blev pressad från cheferna ovanför, att han var tvungen att göra det, och det var subtilt. De tyckte på min gruppchef subtilt att du måste ta tag i det här. Och till slut, ja, men jag anmäler honom. Och sen så lyssnade han igenom hela avsnittet för att försöka komma på vad är det faktum jag har gjort fel. Och då kom han fram till att faktum att jag inte sagt ifrån tydligare mot honom och hans sexköp skulle kunna kanske anses vara ett tjänstefel. Det är väl typ det tydligaste från själva ledningshåll.
Det låter ju jättekonstigt. Varför ska du behöva säga till någon att det är fel? För jag menar, Paolo Roberto blev ju dömd. Han har ju fått sin dom, han är avtjänad, det är klart. Du ska inte som polis eller
nej, exakt.
Bara säga nej, du har gjort fel.
Du måste ha sånt moraliskt pekfinger som måste vara med.
Nej, men, jag skulle säga att snarare tvärtom, att man lär sig i, alltså, från att ha kommit hit som nyanländ som jag gjorde för att kunna bli svensk, så fick jag lära mig att man kan göra fel. Man kan be om ursäkt, och begår man brott så kan man bli dömd, och när man är dömd då är man också, har man gjort bot för det man har gjort, och sen är man också förlåten. Men Paolo vart ju inte förlåten, för att det han gjorde var ju så moraliskt fel, men det fick konsekvenser. Men jag skulle säga, om jag ska svara på frågan, att det är saker och ting sker på väldigt subtilt sätt. Det kanske inte från ledningens håll direkt, men det kommer från kollegor framförallt. Det är många som har åsikter om vad man gör och inte gör, och de här åsikterna kan förändras väldigt snabbt. Det räcker med, Filip, om du skriver någon bra text, om du skriver en väldigt bra inlägg, då kommer du få klappa axeln, eller hur? Men ligger du i sängen med
Fredrik Snusk,
det är inte bara fröken utan det är även Fredrik.
Pöka Sissi Wallin från varsitt håll istället.
Så fröken Snusk, då blir det liksom, då blir ju andra upprörda och
avundsjuka.
Ja, jag tror inte det är många fler som kanske vill ligga. Nej.
Tror du det?
Med Fredrik Virtanen. Nej, det är Fredrik Snusk.
Nej, men det där är, jo, men exakt så där är det. Jag delar verkligen din bild av det, för när jag skrev om gängskjutningen, han vad heter han? Einar, när han dog, då var det ju, jag fick ju hur mycket mejl, alltså så här, på min polismejl liksom, folk som skrev till mig, ja, jag vill bara ställa mig i kö och gratulera dig för din bra text och det där, jada. Och sen en humorsketch som folk inte tyckte om, då är det liksom fioskam. Alltså, så att det
hade du på dig polisuniformen då?
I sängen?
Nej, den här humorsketchen, det var ingen uniform på.
Nej, för fasen.
Det hade varit någonting.
Ja, men då hade jag till och med köpt kritik. Ja.
Det som jag upplever att det största problemet är att när man gör någonting bra, då lyfts man gärna upp från organisationen och myndigheten, och då kan man vara längst fram. Men så kan man göra ett fel eller ett snedsteg, då ställs man typ ner i källaren.
Mm. Och jag kan verkligen sakna tydlighet också. Alltså det är ändå just det här med subtilt som du pratar om, det här med kollegor som gärna snackar bakom ens rygg, eller liksom så här, folk som man märker av att folk tycker och tänker saker, men det är ingen som vågar liksom, du, jag tycker det här, utan folk pratar bara liksom. Och det kan jag tycka är lite synd.
Exakt, men är inte det väldigt svenskt?
Jo, men just, jag har typ, eller jag hade aldrig... i alla fall liksom mer respekt för just poliser. Jag tänkte just att poliser är väl ändå rakt.
Jag tänker det är väldigt feminint, förlåt. Men det är ju svensk kultur är feminin i
sig. Och där tänker jag att det just polisen skulle vara bättre. Det är ju snarare tvärtom. Poliserna är ännu fegare. För att man tycker väldigt mycket, men det är ju ingen som framför det. Och i bästa fall så kanske man framför till någon gruppchef eller något liknande.
Ja, man skickar ett argt mail till någon som ska säga till, men man vågar inte ta hand om det själv. Liksom.
Det är mycket så Paradise Hotel-känsla inne på polismyndigheten. Mindre knull kanske. Eller,
ja, men, det är väl, och jag köper att det kan vara så på en annan arbetsplats. För det är så svenskar är lite grann. Men just poliser, jag kunde nog tänka mig att de är ändå ärliga.
Fast för grejen är att jag tror att det finns ett aspekt i det här. Heter det ett eller en?
En aspekt.
En aspekt. Jag har problem med ett och en, förlåt. Men,
och det finns väl ingen regel där, ursäkta. Det är väl en sån grej som det finns...
Nej, man ska bara höra.
Ja, liksom. Det går inte att lära sig.
Och på tal om integration, hur lätt att integrera i svenska samhället. Det finns inga regler. Man måste bara komma på det själv.
Men, det är jättetydligt.
Ur polisiärt perspektiv så är det jävligt känsligt om polisen ska vara på sina medarbetare och säga åt dem vad de får säga och inte säga. För är de på oss kring vad vi får säga, då är man riktigt, riktigt långt ute liksom. För då är man in och liksom begränsar vår yttrandefrihet. Så de får ju inte göra någonting. Och jag vet att det är så många gånger de får bita sig själva i tunga för att de visar, varför sa han så här? Men de säger inte rakt ut, men känslan, man ser ju på dem på blickarna att de...
Hatet gror inombords. Ja,
framförallt de här klassiska grejerna, polisen har misslyckats eller att polisen inte har kontroll, polisen har helt och hållet tappat greppet. De orden är ju jävligt känsligt att säga.
Alltså du menar när folk kommer med kritik utifrån och säger det?
Nej, när kollegor säger att polisen har tappat kontrollen, det är jävligt känsligt. Mm. För det framställer ju oss i mycket sämre dagar. Alltså polismyndigheten.
Det har nog jag gjort någon gång.
Och det är jävligt känsligt. Och framförallt för de gruppcheferna och lokalpolischefen på den stationen. Man undergräver ju polisens förtroende lite grann.
Det fattar man ju, man förolämpar ju liksom hela sitt gäng då på något sätt. Så det är klart att det kommer ju alltid att vara... Att, alltså även om folk inte ska ta det personligt så kommer de ju göra det.
Man vill ju inte ha en tystnadskultur. Eller det är ju flera kollegor som har gått ut det senaste i tidningar och pratat om en tystnadskultur inom polisen. Och det är den man inte vill ha. Och det är väl därför folk försöker liksom att säga som man tycker. Och man använder sin yttrandefrihet ännu en gång och berättar hur man själv upplever det liksom. Att vi borde ju kunna kritisera polismyndigheten och vi borde kunna kritisera alla myndigheter liksom. För jag menar, nu har vi ju problemet att många äldre tjänst slutar och gängen blir bara fler och fler liksom och skjutningarna eskalerar. Ska vi inte prata om det då så att vi kan komma någonstans med det? Eller ska vi bara vara tysta om det? Jag vet inte. Jag tror inte det är rätt väg faktiskt.
Ja. Men vad ska jag säga? Du har man då, kanske fått lite hat från kollegor någon gång och sådär, men det har aldrig varit hat ifrån the public typ, när så det är ingen liksom fans eller sådär som har blivit arga på det.
Så här skulle jag kunna säga att utåt sett i media och hur jag profileras eller vilka jag umgås med, jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt tydlig högerlutning, medans ideologin och hur man tänker, resonerar inom förvaltningen eller i vårt område, den är ju mer vänsterlutning. Och där uppfattar de ju inte mig som att en av dem. De uppfattar ju mig som att mina tankar, mina idéer är utifrån och utifrån en annan ideologisk riktning. Och på så vill de inte ha så mycket med mig att göra. Så skulle jag förklara det.
Men det är ju återigen, det är ju myndigheten versus dig. Men du menade väl sådant, om det typ har varit att du har sagt någonting i poddar eller sådär som har gjort att fans har blivit arga, att hur kan du som polis säga så här och sitta
inte igen? Inte som fansen har blivit, men det som har hänt för min del är att jag har ju varit offentlig i rätt så många år, och dessförinnan så har ju jag har varit väldigt mycket i tv och liksom varit en typ inofficiell talesperson för våran lokalpolisområde, och där jag pratar väldigt mycket om dialog, förebyggande arbete, relationsskapande arbete som jag fortfarande tycker är jätteviktigt. Och så umgås jag med Chang Frick och Omar Makram och de andra högertrollen, om man säger, och då blir många besvikna kring varför umgås du med Chang som är högerpopulist, och då vill man inte ha så mycket med mig att göra. Eller varför drar du in Paolo Roberto, varför poddar du med honom? Du vet ju vilka problem vi har med trafficking och så. Du om någon borde veta bättre.
Men där är det så, vi diskuterade lite igår den här beröringsskräcken som finns från liksom vänster till höger, men inte från höger till vänster. Vad tror du att den beror på? Tror du att man kan bli av med den på något sätt så att det går att diskutera mer öppet? Liksom?
Är frågan vad jag tror det beror på? Eller?
Ja, vad tror du att beröringsskräcken beror på och kan man bli av med den?
Alltså guilty by association.
Jag tror vi kan väl definitivt bli av med den, och det handlar ju om att bara liksom låta tiden, att saker och ting får ta tid. Ett exempel är just fenomenet Chang Frick som ingen skulle ha någonting att göra med. Så tog vi in honom, eller vi började podda tillsammans. Och efter ett tag så vart han ju korset. Så att till och med SVT kan ju göra humorprogram med honom. Men sen så tror jag att det, jag tror ni har tidigare diskuterat att ni har lite problem att få in vissa personer här från vänsterhåll.
Ja.
Ja. Och där tror jag att det största problemet är att många kanske skulle vilja komma, men de får ju så mycket skit inifrån, från sin egen organisation. Att där, man, där någon kanske till exempel, ta exempelvis Linda Snäcker, som vi vill jättegärna podda med. Vi har ju varit och käkat och druckit öl tillsammans med henne. Och hon mer än gärna vill podda med oss. Men hon vet ju att hon skulle få så jävla mycket skit från sina partikollegor. Och då vågar hon ju inte. Och hon vill inte gå emot ledningen. Nej, så långt har jag inte gått.
Hon kan inte podda med
fan,
mig.
Jag vill inte ha en konversation.
Ja. Varför är det inte åt andra hållet? Jag tycker inte att det är samma åt andra hållet.
Kan du ge något typexempel på känslor du kan uttrycka som du får skit för? Liksom?
Nej, men nu ska vi se vad det kan vara. Vad är det jag får mest skit för? Jag får ju mest skit för att jag att jag pratar för mig. Jag kan ställa frågan till Chang till exempel. Hur han mår och hur han känner i olika situationer. När han varit med om ett drev. Hur påverkar det honom som person?
Ändå folk utanför hans hus som ska mörda honom. Liksom. Ja. Och du frågar bara hur läget liksom. Och då är jävla bögan.
Hur mår du? Liksom? Vad gör det med dig när man blir utsatt så pass mycket? Och då får jag liksom skit för att men det där är ingenting som vi
du visar lite omtanke och empati.
Ja.
Nedslagen direkt.
Ja, men egentligen så. Det är lite så. Men jag tror att det har ju att göra. Ur ett annat aspekt så tror jag också att det behöver inte vara hela sanningen, men jag har inga problem att prata om vad jag tänker och känner och har inga problem att de kastar skit på mig. Jag tänker i mitt huvud att det är ju problemet ligger ju hos dem och de som lyssnar kommer ju höra att det är ju inte begränsningen är inte hos mig. Begränsningen är hos den som har svårt för att prata om känslor. Och jag tänker att det kanske kommer komma, liksom, gå igenom liksom, för lyssnaren. Men sen kan det vara att jag personligen är mer intresserad av relationer och hur man tänker och känner. Det är mitt intresseområde medan vissa av dem är mer intresserade av intellektuella samtal. Där inte jag är särskilt intresserad.
Din tjej som jag fick träffa, är hon mycket för att prata känslor? Blir det liksom ett bättre förhållande av det? Jag som är helt kass på det.
Jag skulle säga att jag är nog bättre på att prata känslor.
Ja, jag fick en känsla att hon var tuffast.
Men hon är mer som Chang.
Är hon så Chang?
Ja, men hon är mer som Chang. Hon är mer så här resonerad. Ja. Nej, inte så, men hon är så här väldigt rationell och liksom så här är det. Gör inte så stor grej, utan nu kör vi på det här. Ja. Det är det här som gäller.
Jag får berätta vad som hände bara för att jag blev liksom, eller bjöd in mig själv på sig, eller kom jag på en middag där och då var det liksom en plats för lite. Och så fanns ett ledigt bord så här. Och hon var typ så här lite grann så här, Hanif, du är man, kan du lösa det här?
Först var det så, ja.
Och du och jag var så här, men vad ska vi göra? Och jag var så här, men jag kan ju liksom. Och så hon bara så här, lyfte
hon hela
bordet.
Hon bara tog tag i allting, ja.
Och bara möblerade om hela restaurangen själv med liksom, typ, alltså riktigt jävla.
Och hon visade ju vad hon tyckte om hela situationen också.
För hon var ju på personalen först också. Så att ta lagen i egna händer.
Nej, men, fast en sån snut skulle du ju haft.
Ja. Hon går ju ut på aspiranten nu.
Ja, ska vi se det.
Ja. Så för hon får vara med. Hon har skjutningar och allting vad som sker.
Men hur känns det då att skicka ut henne?
Jag tänker att jag inte ska tänka så mycket på det. Jag tror att jag känner mig väldigt trygg med att hon kan hantera de situationer som hon hamnar i. Jag är inte dugg orolig, men det är klart att man är orolig, att man vill ju inte ens närmast att det ska hända någonting.
Vill du att hon ska alltid åka med en man?
Ja, hon får göra. Ja, hon vill ju själv jobba med män. Det är ju det trivs hon ju bäst med.
Ja, men det kanske är mest tryggt liksom.
Ja, hon tycker själv att hon är mycket lättare att jobba med män överhuvudtaget. Kvinnor kan vara mer komplicerade, säger hon.
Men det fysiska då, är det viktigt som polis skulle säga?
Fysiska är jävligt viktigt, men man får inte glömma bort det mentala. Alltså att att du går in med en viss attityd i en viss situation och kan mentalt bemästra olika situationer. Och framförallt i våra förorter så handlar det väldigt mycket om en attityd och att du ska liksom komma och tro. Alltså att i många sammanhang handlar det om att dominera den andra. Jag vet inte om du förstår vad jag menar, Filip, att man Ja, och som polis så måste man ju kunna dominera den andra. Man måste äga situationen, och på det sättet så tvivlar jag inte en sekund på att hon kan hantera det.
Mm. Verkligen. Nej, jag inte heller nu. vad berättar du på din föreläsning?
Alltså, det jag har föreläst väldigt mycket om, det är min egen bakgrund och hur jag kom hit som nyanländ till Sverige och hur jag som 19-åring bestämde mig för att lämna Sverige för att ansluta mig till en terrororganisation.
Mujahedin, ja. De heliga krigarna, eller vad är det?
Ja, exakt. Och det här kommer ursprungligen från att när jag jobbade som polis, då fick jag gå på en föreläsning där man skulle prata om radikalisering och återvändare. Och jag visste inte riktigt vad återvändare var. Och tills den där föreläsningen så insåg jag ju att, vänta nog, där Mona Sahlin pratar om radikalisering och återvändare, hon pratar ju om mig.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och vad som har hänt mig. Nu var inte jag ute och krigade, utan jag var väldigt nära. Så i 5 års tid så har jag föreläst om typ så här dragningskrafter, varför jag drogs in i den här rörelsen, men också vad var det som gjorde att jag inte fullföljde utan valde det svenska samhället, och hur jag så småningom valde att utbilda mig till polis. Det var jag gjort i 5 års tid, men nu har jag ju sadlat om och jobbar mer med att förebygga hot och våld. Och det är nämligen så att det är ju jättemånga i våra områden som blir utsatta för hot och våld, och mycket av det vi lär oss i skolan och i bastaktiken, det kan ju ha väldigt många nytta av. Så jag är ute och utbildar och har kurser med liksom yrkesverksamma kring hur man kan tänka strategiskt, hur man kan tänka redan i möte med ungdomsgäng, eller hur man kan ställa bilen och så.
Men det är frågan, när du gick med där, liksom, var det en tid av kris i ditt liv? Liksom?
Ja, så skulle man kunna säga.
Att du kände dig vilse och så fick du ett sammanhang där? Eller?
Ja.
Hur gammal var du då?
19 år. Då skulle jag säga att jag hade personlighetskris. För att dessförinnan så hade jag gått i skolan, och så länge jag gick i skolan så var allting frid och fröjd. Men det var efter studenten som jag inte visste riktigt vad jag skulle göra. Och det här är väldigt viktigt. Jag fick för mig att samhället var emot mig och var rasist. Det var väldigt rasistiskt samhälle, för att jag kommer ihåg, jag sökte jobb och jag kommer ihåg att jag hade tagit mig väldigt mycket tid på att skriva en personlig brev. Så hade mina klasskamrater i klassen, de hade kopierat mitt brev rakt av, och vi hade skickat in den till samma arbetsgivare, och de fick jobb på det där stället. Det var på Whirlpool, man höll på med att montera med mikrovågsugnar. Flera av dem fick jobb på samma ställe, men jag blev inte ens tillkallad.
För du hette Hanif?
Jag vet inte riktigt vad det var, men jag ville gärna skylla på det. Och det var mycket enklare att skylla på samhället. Och det är det som jag känner igen i väldigt många ungdomar, att det är så jäkla enkelt att skylla sina misslyckande på samhället. Och det var så mycket lättare att välja den här vägen att ansluta sig till typ en terrororganisation.
Det var som lättare.
Det var det. Och det är samma sak, är mycket lättare för de här killarna som ansluter sig till de här gängen. För det är mycket enklare för dem. För det är väl så här, man glider ju in i de här gängen, och det är, allting är serverat för en. Du kan få en identitet, du kan få vara någonting, du kan få någonting som känns för, i deras fall, meningsfullt. Man kan bli en 100-gubbe. Mm. Det är mycket enklare att gå den vägen, och man behöver inte anstränga sig så mycket.
Man förstår ju den brytpunkten för dig där när du var 19, för klassiskt är väl sen när folk fyller runt 30 typ också ofta, att många brukar gå med i kulter och sådär. Att när man liksom inte hittat sin väg i livet, så är det jättevanligt.
Det kanske liksom. Det också. Det finns ju mycket likheter mellan kulter och den här typ, för det är samma processer mer eller mindre. Man dras in i någonting med meningsuppfyllande gemenskap.
Men när var det du kom då till Sverige? Hur gammal var du då?
Jag var 9 år.
För du kom utan föräldrar också?
Ja, jag kom med min lillebror. Och det var väldigt intressant för att du vet, när 2015 när vi fick en väldigt stor inflöde av nyanlända, då började man ju prata om nyanlända. Vad går de här igenom? Kommer de kunna anpassa sig till det svenska samhället? Kommer de kunna vara funktionella? Och då hade vi ju Mustafa Panshiri som gick ut och föreläste, och även då började jag prata väldigt mycket med de här nyanlända, och insåg jag att vänta, jag har ju samma bakgrund som de har, och jag kunde ju se hur de, alltså det var ju någonting som hände i ögonen när de, när man berättade sin egen berättelse och de såg en själv i uniform och såg att den här killen kom hit som nyanländ och han kan bli polis, då kan jag också lyckas. Och vi hade ju en period där alla nyanlända ville mer eller mindre bli poliser liksom. Så,
framgångssagan.
Ja.
Varför gick det så bra för dig då? För det gick ju väldigt bra ändå. Alltså det kunde ju gått åt skogen, men varför gick det bra?
Ja, man kan spekulera lite grann, men delvis så har det att göra med den vart jag hamnade. Jag hamnade ju så småningom hos en svensk etablerad familj. Jag växte upp i Norrköping, där vi växte upp i en så här Svenssonområde, Smedby, där det var 99% var svenskar, och det var inte liksom, det var arbetsklass men också liksom medie, det var liksom duktiga människor och de var väldigt toleranta.
Men förlåt, var det SOS eller någon som tog dig dit för att du var på väg in i en terrororganisation, eller hur hamnade du där då?
Från första början så när vi kom hit som nyanlända, då kom vi ju så småningom till en familj som hade kopplingar till den här organisationen, och de bodde i Smedby som är ett väldigt fint område. Så där bodde vi från första början. Och SOS vart ju inkopplat väldigt snabbt när det framkom att vi hade kommit hit utan våra föräldrar. Och från början så fick vi bo hos den familjen som var där. Och där skulle jag säga, kännetecknet där var ju att det var ju, de flesta var svenska. Man blev ju väldigt snabbt assimilerad. Man fick ju anpassa sig väldigt snabbt till de svenska koderna. Sen så småningom kom vi till en svensk familj, och där fick man ju lära sig att liksom följa alla de riktlinjer och hur man ska vara en duktig svensk medborgare. Men sen så tror jag, ur ett aspekt, man kan inte bara skylla allting på miljön, utan det finns ju någonting personligt hos mig som gjorde att jag inte hamnade hela vägen, medan många andra hamnade
biologiska
där.
Förutsättningar liksom, ja. För att hamna rätt. Ja.
Vi hade ju under den tiden så var det ju kanske
känslor.
Känslor är ju viktiga också, och då pratar vi inte så mycket om känslor där. Det var väl känslomässigt. Man anspelar ju väldigt mycket på känslor kring varför man skulle ha med mig. Din pappa har varit här och stridit för det här. Din pappa har dött för det här. Det här är meningen med ditt liv. Det är ditt folk. Vad sa du? Min riktiga pappa. Och man kunde anspela på känslor, då är det lätt att kunna värva nya medlemmar.
Men du kom föräldralös till Sverige. Hade din pappa och mamma dött då i Iran?
När jag var 6 år så gick min pappa bort. Och min mamma var kvar. Den här organisationen är ju som en sekt. Och hon beslöt sig vara kvar i den här organisationen. Och skickade iväg oss utomlands. Och det gjorde de nästan.
Hon var i Mujahedin alltså.
Hon är med i Mujahedin. Ja, okay. Och så här, den här organisationen gjorde som nästan med alla sina barn. Så vi fick ju hundratals barn till Sverige som är kopplat till Mujahedin.
Just det.
Så är det känner ni till fler Hanif som är i min ålder? Och
Hanif Bali?
Ja, då är det Mujahedin-barn. För det hette ledarens, grundaren hette just Hanif.
Aha.
Därav heter vi Hanif. Vi är typ 10-15 Hanifar i Sverige.
Okej.
Okay. Ja.
Har du något minne av dina föräldrar?
Ja, från min mamma har jag det. Och det var det här som var grejen, att när jag fyllde 19 år, när jag tog studenten, då fick jag ju ett löfte om att jag skulle få träffa min mamma, och då åkte jag och besökte henne, och då var hon i Irak. Så det var ju liksom en väldigt häftig upplevelse, mycket känslor.
Verkligen.
Fattat
in med psykopaten här nu att det var jävlar. Hur får ni kontakt idag? Eller hur?
Nej, nu har vi inte så mycket kontakt. Efter att jag släppte min bok där jag snackade väldigt mycket skit om Mujahedin, då bröt de kontakt med mig. Så jag skrev väldigt mycket kring mina åsikter och tankar kring vad jag tycker om organisationen. Inte så jättekontroversiellt, utan mer, ja, det är skit.
Det måste ju vara så jävla sårigt i kroppen liksom. Alltså det där.
Ja, det kanske finns väldigt mycket svek och sorg och förlust och allt det här. Och jag tror att det är väldigt många som går igenom liknande, framförallt som flykting, men om man separerar från sin mamma. Och när man är med om väldigt mycket sådana här traumatiska händelser, så finns det en copingstrategi är att trycka undan känslor. Så det jag gjorde var att jag tryckte undan mina känslor. Sen så gick jag i terapi ett års tid via polismyndigheten och insåg att, vänta nu, jag har tryckt undan de här känslorna. Det här är viktigt att prata om. Det är viktigt att prata om känslor. Så det vart en ny mission för mig att kunna våga vara öppen. Våga prata om det som är jobbigt och våga outa sig själv. För att de flesta kan ju tycka att saker och ting är jobbigt, men man vågar inte prata om det. Men jag tänkte säga, vet du vad? Fuck it, det här är viktigt för mig. Och då har jag valt den strategin liksom.
För jag tänker utan föräldrar och sådär, känns det ju ens trygghetsnät på den vänster. Har du haft någon annan familj som någon form av trygghetsnät, eller har du varit ensam liksom?
Jag fick ju komma så småningom till en ny familj. En svensk familj. De blev ju en sort form. De blev liksom mina förebilder. Men jag har ju haft en strategi där jag klarar mig själv. Så mycket har ju varit den strategin, att jag klarar mig själv och jag behöver ingen annan. Jag har inte förlitat mig på någon annan. Och det är den strategin jag har kört på.
Tills du var 19 och tappade en sammanhang, för då blev det ju uppenbart kanske. Liksom,
ja, ja.
För jag tänker på det hela tiden med vårt individualistiska samhälle, att vi bara dras till flockar hela tiden ändå liksom, och då blir det vissa flockar som inte är så bra.
Men jag tänker ju direkt på, för du hade ju, måste säga så, turen att du kom till en plats där en svensk familj då liksom, och blev assimilerad. Men jag tänker direkt på alla de här där du har jobbat i Järva liksom, eller jobbar. Där bor det ju mycket folk, ja, men till exempel väldigt mycket somalier som gärna vill bo tillsammans.
Mm.
Och där finns inte så mycket svenskar i de där hyreskomplexen.
Nej.
Hur gör vi där liksom? Alltså det känns som att det där är svårt att rädda liksom.
Om man skulle se det från Somaliens perspektiv, så undrar han eller hon vad de ska bli räddade ifrån.
Ja, för det du menar är väl att det som du antar är att är önskvärt är assimilering. Att man ska...
Nej, men de här barnen, tänker jag, de som är 15 år nu som skjuter ihjäl folk,
ja, just det,
och massskjuter, de kommer ju bli hur många som helst i min
värld. Ja. Jo, exakt. Och det är ju ett stort problem att det är ju så pass segregerat, så att om jag säger att lösningen för mig var att jag integreras och kom in i svenska samhället, och om den lösningen ska appliceras på dem, så är det mycket svårare, för att de är ju mycket mer i klaner med varandra, där man umgås med varandra, man helst inte, så som jag uppfattar det, är villig att släppa in utomstående.
Ja, och de är väl hur många som helst också. De är väldigt många.
Ja.
Och skulle de...
I familjen är de ju, de är många i familjen.
Ja, det också.
Ja.
Men...
Till antal också.
Ja, till antal också. Och skulle man flytta på dem till ett svenskt område, då kommer ju svenska flytta.
Ja.
Det går both ways lite grann.
Ja. Så någonstans i det hela så är väl, jag tror att det är väldigt viktigt att vi bor blandat. Det tror jag är jätteviktigt. Sen säger andra att det viktigaste är inte att vi bor blandat, utan det viktigaste är att alla kommer i jobb och arbete. Men jag menar på att om vi är blandade, om våra barn går i skolan tillsammans, då känner man solidaritet med varandra, man känner empati med varandra. Det är att man kan lära och förstå, och liksom det blir mer solidariskt. Medan om det blir så att det är segregerat, då känner man ju ingen empati, tänker jag, på samma sätt med de som bor i våra utsatta områden. För det som händer där, det händer där. Så det tycker jag är ett av de största problemen. Hur man skulle konkret jobba med de här frågorna. Man skulle ju kunna, till viss del gör de nu också, att man skulle kunna förtäta förorterna så att det byggs fler hus som är bostadsrätter. Generellt sett i Stockholmsområdet så är det inte lika mycket bostadsrätter som hyresrätter.
Ja, för det man verkligen får börja ta hand om liksom, området de bor i på ett annat sätt. Ja. De äger properties. Liksom.
Yep. Till viss del så tycker jag att man ska ta bort olika typer av skolformer där föräldrarna aktivt väljer bort det svenska för att sätta sina barn i en annan skola där de får en religiös prägel eller så. Hänger du med? Vi har ju vårt område, har
religiösa
många
friskolor och sådär, att man inte borde ha det egentligen.
Vissa av de här skolorna är ju, ska vi säga, de är väl så här religiöst präglade, det vill säga att man har muslimska skolor och där man har liksom muslimska lärare och så. Det är inget fel på att man är muslim, men det blir att man inte integreras in i svenska samhället.
Nej. För jag kan väl inte tänka att förbjuda religiösa friskolor, punkt, har väl ändå varit ett förslag, har inte det? Att det är så att alla typer av religiösa friskolor.
Det finns, man säger nog att man ska förbjuda viss form av religiösa skolor, för att det man kommer göra är ju att förbjuda den här Hillskolan, vad heter det? Det är den judiska skolan som går jättebra, som finns här, och det finns ju även många kristna skolor som...
Höger och vänster vill förbjuda olika religiösa skolor, så ingen enas.
Men jag tänker väl, det är väl förbjud alla då, det måste vara likt, det är väl samma. För kristendomen är ju lika skadlig som islam i många sammanhang, liksom. Så förbjud allt. Liksom.
Sen kommer de andra säga, men vänta nu, de följer Skolverkets riktlinjer, utan de får lära sig det som sker i skolan, och den muslimska prägen, det är inte det de blir undervisade i skolan, utan de får följa läroplanen. Men nej, jag menar på att man präglas av att inte följa samhällets, man kommer inte in i samhället. Och
nej, för kulturen kring kommer ju, alltså den är ju lika viktig som själva, alltså det man lär sig. Man behöver ju lära sig kultur också.
Ja, och i vart fall att kunna förstå sig på koderna och hur saker och ting fungerar, och kunna, ja men om du, ja men bara du har vänner från andra länder och så, gör ju att det blir lättare. Bara att du har kontakter och nät för att kunna få ett sommarjobb. Alla de här grejerna för att man ska på något sätt få komma lättare in. Jag upplever att det är både svårare för dem att komma in, men jag upplever också att från majoritetssamhället så kanske det finns också en skeptism mot vissa kulturer.
Jag tänkte fråga dig om det. Jag har hållit den frågan lite grann, för du var inne på det här med namn när du sökte och upplevde att dina polare fick det på ditt CV, och där det var ju ultimata så här, historien om det där. Men är det något du har ändrat i helt, eller vad är din åsikt om det nu? För det har ju varit debatt ganska nyligen till exempel.
Att man ska byta namn och så.
Ja, men snarare är det svårare kanske då att, alltså, för du sa att du gjorde det till ett offer och skyllde på samhället, men ja. Tycker du delvis ändå att det fanns en sanning i det fortfarande, eller har du helt?
Jag tror det finns en liten sanning i det, det vill säga att om, och jag tror att det har att göra med att vi människor är ju liksom, vi är lite mer skeptiska till det som är främmande. Om man kan välja mellan att anställa Viktor eller Hanif som något förtroendegivande.
Står det mellan er två så är det ju det, kan jag ju säga.
men om det bara namnet i sig så kanske man tar Viktor någon eller Filip. Och så här. Det tycker inte jag är, jag tycker inte att det är konstigt i sig att man väljer det. Och jag menar, för mig är inte förklaringen att det är rasism bara för att man väljer det svenska. För mig är det helt naturligt att man gör så. Däremot så tänker jag så här att om man väljer att ta in oss på intervju och märker att, jag menar, jag behärskar svenska språket lika bra och att jag har massor med erfarenheter som gör att jag är fullt lika duglig som någon annan. Om man tycker att, nej men jag tror inte på den här personen, den här CV, han har säkert hittat på det här. Han har nog en räv bakom örat och något sånt där. Och om man har den argumentationen för att man inte ska anställa någon, ah, men då är det mer diskriminering. Men jag upplever ju själv inte att jag har drabbats. Eller jag har ju drabbats, men för min del, jag är mer tolerant mot det, om man säger. Hänger ni med? För mig är det inte hela världen för att jag har blivit bortvald vid ett eller två tillfällen. Då kan jag tänka snarare tvärtom, att väljer de bort mig så finns det en poäng med att de väljer bort mig. Då kanske inte jag själv ska vara där heller. Mm. Hänger ni med?
Ja, och det borde ju gå dåligt för ett företag som är rasistiskt och inte prioriterar den som är bäst också. Så att det
kommer att straffa sig själva, ja, precis.
Det beror på vad företaget gör, men ur ett aspekt, om man ska ha med människor att göra, eller om man ska ha, om det handlar väldigt mycket om att möta det samhället man ska verka mot, där finns det definitivt poäng med att ha olika personer. Som igår till exempel så fick jag samtal faktiskt från Noah. Och då var det en utredare som specifikt sa, typ, du pratar persiska, och sa, ja, vi behöver dig i en utredning, för vi behöver en som kan läsa och skriva persiska. Kan du ställa upp? Alltså det är ju en kompetens som kommer behövas mer och mer i framtiden. Och har inte företaget den kompetensen, det kommer gå sämre.
Ja, alltså det skenar ju iväg de här, hur mycket det kostar för polismyndigheten att beställa in tolkar.
Liksom. Ja, ja.
Varenda tolkförhör jag håller så är det ju en tolk via telefon som man betalar via skattepengarna. Och det är ju jättebra om du och andra som kan andra språk kan hålla dem istället. Liksom.
Nu råkar inte jag läsa på persiska så jag kunde inte hjälpa till ändå. Men det hade varit bra.
Jag fick lite eventuella pengar.
Så, ja.
Men jag tänker bara, du som har så mycket erfarenhet, jag blir ju upphetsad av det, att du har så mycket erfarenhet av polisen.
Jag är så jävla tänd av erfarenhet.
13 år, det är ju ingenting egentligen, är polis.
eftersom alla slutar är det ju typ det.
I Stockholm är det lite grann.
Jo, alltså i Stockholm är det väldigt mycket. Vi
ute på landet är det ju inte så mycket. Nej, då har man jobbat 20-30 år och man är fortfarande ute och tjänst och så.
Ja, jag tror att den, när jag var i Trollhättan så var det, då hade ju gruppcheferna 10 år. Här i Stockholm så har de 3,5. Men det jag tänkte på, du som har varit med länge inom polisen här nu, och den bilden vi har just nu av alla de skjutningar och sådär, har det blivit sämre och sämre och sämre? För det är den bilden jag har, eftersom att jag har jobbat mycket kortare tid, eller har det liksom varit så här tidigare också? Jag vet inte.
Om vi tittar på det här skjutvapenvåldet och det dödliga våldet, så har vi ju inte haft något liknande. Så ur den aspekten så är det ju blivit mycket, mycket sämre. Jag uppfattar i varje fall utifrån ordningshållning och liksom utsattheten att vara polis, så har det blivit mycket, mycket bättre, i vart fall i vårt område. 2010-2011, alltså vi hade ju upplopp och kravaller. Om inte dagligen så hade vi veckovis där det var upplopp. Där vi blev kastade sten på, ibland så var det molotov cocktail. Vi stoppade och kontrollerade en bil, så kom det typ 20-30 pers och ska bara lägga sig i. Vi var mycket mer utsatta. Den utsattheten är vi ju inte på samma sätt.
Vad har hänt där då? Det är ju en positiv grej.
Det har ju med numerären att göra, att polisen har ju förstärkts. Vi har ju fått betydligt fler personal.
Okay.
Man har ju satt in kameraövervakning. Sen kan också en viktig faktor ha att göra att det dödliga våldet har gjort att de tungt kriminella personerna har dragit sig undan, utan många av dem som är väldigt tungt kriminella, de kan inte vistas ute på samma sätt. Vilket gör att de som oftast driver igång de här upploppen, kravallerna, de som är anförare, de finns inte där på samma sätt. Vilket gör att det blir inte lika hotfullt. Men det dödliga våldet är ju på en helt annan nivå. Och så här har det aldrig varit. Och nu när vi, om vi tittar tillbaka till senaste månaden, jag vet inte, det är i vart fall var det en 15-åring i Hammarby Sjöstad, va, som blev knivhuggen.
Ja, jag åkte på det faktiskt.
Du åkte på det. Mm. Sen hade vi en 11-åring som blev påkörd, va?
Ja, i torsdags, va? I Märsta.
Knivhuggen 10-åring nu i Ängelholm igår också.
Ja, du ser. Det här är ju någonting som vi inte har haft. Och vi har inte, jag tror vi, det låter konstigt att säga, men att man har blivit tagen på sängen när det gäller så pass unga personer som begår de här grova brotten. För liksom när det är äldre personer som begår brott, det är en sak, men om det är under 15 år, där har ju inte vi ens någon bra strategi för hur vi ska hantera det.
Men jag läser den här boken också, När ingen lyssnar, som är väldigt bra, av Diamant Salihu, och där skriver ju de i kryptochattarna, skriver de så här att vi tar han inte när han är i Dubai, för där kommer ju han, där kommer vi kommer få ett hårt straff, vi kommer bli av med armen liksom, eller hamna i fängelse länge. Vi tar han i Sverige istället. Hade det inte varit bättre då om vi låste in de här länge? Så att de har samma bild av Sverige, att nej, det är inte värt att döda här.
Ja.
För då kommer de låsa in mig. Liksom.
Det återkommer i den här boken om och om igen hur många av de här personerna strategiskt väljer att, de säger så här till exempel när man ska smuggla in narkotika. De säger att det är mycket svårare kontroll vid Frankrike. Och även om inte jag minns så var det Holland något annat ställe. Men så fort de passerade och är på väg till Sverige, då är det liksom inga problem. Men också att de har gärna, de har till och med, förut har de haft våg i, för att de väger mängden narkotika för att de inte ska hamna på grovt narkotikabrott, för att då får de mycket lägre straff. Så allting tyder ju på att straffen har jättestor betydelse. Och framförallt att man kan hålla folk borta länge, det har en stor påverkan. Och framförallt så ser vi också i form av nyrekryteringen. Det är ju helt sjukt att vi har unga kriminella personer som hänger utanför skolor och rekryterar högstadieelever. Så där, om de hade sett ut frihetsberövade, då hade det definitivt hjälpt.
Jo, det är ju framförallt någon form av upprättelse till den brottsoffret liksom. Mm. Och familjen där omkring. Och jag tänker på den här 11-åringen som varit påkörd av en, ja, han är ju bara misstänkt, men han blev ju anhållen där för vållande till annans död.
Ja, just och det han var narkotikapåverkad också.
Ja, narkotikapåverkad, och fanns ju liksom tankar om att han eventuellt var gängkriminell liksom.
Ja, för det var hans vänner kom dit och mer eller mindre tystade de vittnen där. Så att de vittnena vågade inte prata med polisen för att de kom dit och tystade honom.
Och precis, det kom ju dit gängen kom ju dit före polisen liksom.
Ja, just det.
Och jag tänkte på, alltså så här, det är märkligt att nu har man släppt ut honom liksom.
Ja, men du har ju koll på lagstiftningen och
nej, men...
du ska ha bättre koll på det än vad jag har när det gäller häktningsgrunden och så.
Ja, precis.
Och de menar väl på att det inte fanns någon varken recidiv eller kollisionsfara. Alltså recidiv, det är att man återkommer i samma brottslig...
Jo, eftersom det var en olycka eller en bil.
Ja.
Men det är väl mer att du anser att det var fel beslut.
Jag tycker att det finns snarare ett kollisionsfarande där. Ja, det finns ju fortfarande eftersom att...
man kan påverka vittnen.
Ja, han i högsta grad kan ju förmodligen påverka vittnen. Och även så tänker jag att har man kört på en annan människa som har dött, en 11-årig pojk, då ska det ju vara obligatorisk häktning. Det är det ju inte, men det ska ju bara vara det. Punkt.
Det är ju, alltså själva anledningen varför man häktar är ju, till stor del så bygger ju frihetsberövandet bygger ju på att det har någonting med utredningen att göra. Det ska inte ha men. Om det har men för utredningen, då frihetsberövar man. Men om inte det påverkar utredningen, då kan man släppa det. Jag kan personligen tycka samma sak, att har man dödat någon annan, även om det är uppsåtligt eller inte uppsåtligt, så ska man vara frihetsberövad för att sen sitta därefter. För han ska ju sitta i fängelse och inte komma ut på ett tag. Men lagstiftningen ser ut som det gör, och då får man väl ändra lagen.
Ja, precis. Man behöver nog ändra lagen, och dessutom skulle ju han kunna säkert dra till Turkiet och så har vi det problemet.
Flyktrisk och sånt är väl också en jättestor grej, men man avgör väl att det inte är så.
Ja, de har gjort en egen bedömning där. Ja. Men hela situationen med det här brutala våldet, och framförallt de unga personerna senaste tiden som är 15 år som har mördats, det är ju det har vi ju inte haft.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Men man kan säga något positivt med rattfylla och sådär dock nu. Fan, Roger Pundare, eller Pontare menar jag. Han har ju åkt fast nu. Fan, fängelse 2 månader liksom.
Okej. Okay.
För sin rattfylla incident liksom. Aj. Så alla kändisar kommer inte undan, va?
Tuffa tider.
Inte för att det är så något dödligt våld eller så, men ändå.
Men det här med vittnen då, alltså i Järva. Är det så att folk pratar med polisen ute i Järva?
Nej, skulle jag säga. Det beror på olika tillfällen. Min uppfattning är att när man får vara anonym och ge tips, då finns det många som vill samarbeta. Och om du har jobbat länge och skapat liksom en relation, så har du dina kanaler som kan ge dig massor med tips. Det är därför det är bra att jobba länge. För att det är inte så att om någon vill anförtros dig och du är precis ny, det är inte det första man gör, är bara så att du, jag ska bara droppa det här. Jag har sett de här vapnet här och där. Så på så sätt funkar ju inte vårt område som alla andra områden. Men man lämnar gärna tips och man berättar saker och ting i förtroende. Men så länge man får vara anonym, då berättar de, och de menar själva på. Många menar att om de får vara anonyma, då skulle de kunna ställa upp och vittna också, och så att man kan hjälpa utredningen framåt. Men de vågar inte dyka fram med namn, för då får ju de själva...
Gängens våldskapital är större liksom. Att ja. Det bara är så att det är manimerad för dem. Och det är absurt när det är så. Så man måste göra något för att tilta den balansen liksom, till polismyndighetens fördel. Det är absurt.
Har du upplevt att, att det är så att föräldrar liksom har sett sitt egna barn dö? Eller sett liksom... Ja, vem det är som har haft ihjäl sitt egna barn som inte vill snacka med polisen? Liksom.
Vi vet i vissa fall. 2015 så var jag med på ett av morden som var startskottet till den här väpnade konflikten i vårt område mellan DP och Shottaz. Väldigt tidigt fick föräldrarna veta om vilka det var exakt som låg bakom de här morden, och de berättade det här för oss, men då vill de fortfarande vara anonyma, och då sa ju poliserna, men det här, ni måste ställa upp som och vara vittna inför det här vid en rättegång. Och då säger en av papporna så här, det här är inte vår roll, det här är inte vår uppgift, utan vi har berättat det här, nu är det polisens uppgift att lösa problemen, för ni har fått veta vem det är, så ni får lösa det. Så jag tror att det är betydligt vanligare att man vet vem det är, men man vågar inte ställa upp. Jag tror det är jättevanligt.
Och det är inte så konstigt heller kanske nu när man ser alla portar som sprängs och sådär. Det där kan ju vara konsekvenser för att folk vittnat och sådär.
Så kan det också vara. Och nu är det så, de senaste konflikterna är ju att man ger sig på ens familj och anhöringar, man ger sig på ens släkt. Det är det som är den här kopplad till den här SO Frank, särskilda SH Frank.
SO Frank, ja. Särskilda händelsen. Eller, ja.
Det finns ingen tjuvheder längre verkligen där heller. Det är nej, liksom, utan det är fan,
Så har det varit förut har det varit så. Man har inte gett sig på liksom ens anhöriga och så. Så ett förslag är ju som är att man har anonyma vittnen, och det kanske inte ska vara att den anonyma vittnen är grunden för hela all bevisning, men det kan vara en del av det.
Ja, absolut.
Ja, men det är ju det. Man får väl diskutera hur stor bäring det ska ha liksom. Men det finns väl ingen nackdel med att det ska kunna spela.
Nej, inte just nu i alla fall.
Jag tänkte återknyta till det som vi pratade lite om innan, kring känslor och sådär. För jag bara fick en tanke som jag tänkte kolla med er alla egentligen. När man bråkar med sin tjej liksom, eller sådär, för du har väl partner också.
Ja.
Snut eller aspirant.
Ja.
Och när det liksom blir problem, typ så att det blir dålig stämning i relationen, då upplever vi ofta att det emotionella ansvaret landar hos killen oftare. Alltså när hon är sur liksom, så är det ens uppgift som man att se till att allting blir bra emellan. Yeah. Alltså att man behöver dra ut allting. Så där ofta är man ju, alltså där tar man ju mer ansvar som kille egentligen med känslorna liksom. Alltså jag menar, och där kan jag tycka att det är typ lite sexistiskt. Alltså om jag skulle bli sur och hon är sur, att vi båda är sura, det är jag som kommer att lösa det liksom. Det är aldrig att hon kommer att komma ur sina känslor och dra mig ur mina liksom.
Men det här med det att vara sur, är det inte egentligen ett sätt för kvinnan att vara aggressiv? Men hon är ju passivt aggressiv. Det här är den kvinnliga versionen av att vara toxisk. Eller hur?
Men oavsett vad det är, att hon är toxisk på sitt sätt och jag på mitt, men att det alltid är mannens ansvar att ta en ur det, typ. Att det är att lämna det emotionella läget.
Jag skulle säga så här. I vår relation så är det så att jag vet att hon vill liksom lösa konflikten väldigt snabbt. Mm. Så jag kan vänta ut det, och jag vet att hon är mån om att lösa problemet.
Ja, det är tvärtom i din
relation. Så då kan jag...
De är ombyta känslor.
Så då är det tvärtom. Så det som händer för mig är att om hon är sur så vet du vad... Nu är det så här, nu tänker jag diskutera det här, eller nu lämnar jag, eller nu går jag på en promenad eller går ut med hunden. du får fundera ut det, och jag vet att hon har själv svårt för att den här diffusa. Men jag tänker att det här är en taktik och strategi som många kvinnor har lärt sig från när de var unga, att ta det här, ta den andra personens tid som gisslan. Och de tänker sig att du ska gå omkring och ha dåligt samvete för det. Men om du skiter i det och bara är lik... Nu tappar vi själva.
Den där är så kasskvalitet. Skit.
Jag tror att man kan... Om man vill trumfa det, så kan man liksom bara typ utmana och säga att vet du vad, jag är likgiltig inför att du är passiv-aggressiv.
Men du klarar ju bara det här för att du är psykopat. Nej, men jag menar att det påverkar känslorna. Nej, just det. För att om man mår dåligt... Men det är lite... Man lär sig det med tid. Alltså om man kan se utifrån en relation. För att i början, typ första månaden när man är ihop på någon när hon gråter så är man ju så här, åh nej, du vet, man bryr sig så fruktansvärt mycket. Mm. Men man blir ju typ avtrubbad för man verkar att det är ett vapen. Liksom. Att ibland så här, fastän man vet att man har rätt, men hon gråter så tror hon att man ska vika sig. Men, nej, nej, nej. Men då ser man ju ut som en psykopat 4 år in i en relation när hon gråter och man skiter i det. Liksom. Att det
Du kan ju outa det. Du, jag kommer inte tycka synd om det bara för du gråter. Mm. Och säga rakt ut.
Det är så jävla kallt liksom. Men ja, det är sant.
Men i ditt förhållande så är det du som gråter och hon som skrattar åt dig.
Det skulle kunna vara så, men jag har nära till känslor, men inte just gråta. Det,
raseri.
Men jag tänker så här, gråta, vad fan, alltså när man gråter, visst, det handlar ju om en, jag tänker att man hamnar i någon form av vanmakttillstånd, att man har inget annan strategi som att man bara bölar. Eller? Var kommer den här gråten ifrån?
Alltså, ja, det är psykologiskt eller vad man säger, biologiskt, ja. Eller förklaringen till gråt. Nej, är ju att varför? Man vill ha uppmärksamhet, kärlek. Det är en anledning att vi fortsätter med det, är typ för det. För då kommer mamma eller då får en som gråter vill bli tröstad. Liksom. Det är vad det är.
Jaha.
Jag var med om en gång när jag var med, det här låter konstigt, men och det visar ju hur sjuk jag är lite grann. En gång så var jag med om att jag åkte på en trafikolycka. Då var det en kvinna som cyklade och så hade hon blivit påkörd. Jag kommer inte ihåg om hon hade blivit påkörd av en cykel eller bil. Och så låg hon vid sidan av vägen och det här var en vuxen kvinna. Och hon grät och för mig var det så här, alltså jag kommer ihåg så här, jag bara jag bara tänkte för mig själv så här, vad fan sitter du här och gråter?
Man ligger och bölar för.
Nej, men jag sa ju inte det. Jag visste ju att jag inte kan säga det. Men jag tänkte så här, varför sitter du här och gråter? Det är ingen som kommer... Alltså, du har blivit påkörd. Det är ingenting att gråta, liksom. Men jag insåg där att det handlar om att jag har en massa begränsningar. Alltså, att man, det kanske är naturligt att man gråter. Men jag förstod inte. Det finns ingen anledning att gråta. Om jag blir påkörd, jag kan inte sätta mig ner och gråta. Men det visar ju vad jag har varit med om och det traumatiskt liv jag har haft att inte jag har nära till de känslorna.
Får man tillräckligt ont av smärta dock så gråter man lite ofrivilligt.
Nej, gör man det?
Ja, men hon vill alltså, ha någon tröst. Sorts hon vill,
hur många gånger träffar liksom? Ni på gängkriminella som har blivit skjutna som gråter?
Ja, men det är kanske inte tårar då?
Nej, alltså de gångerna som folk gråter i jobbet, det är ju rätt så ofta, men det är ju, jag håller mycket förhör och sådär. Typ tjejer som blivit våldtagna.
Ja, just det.
De sitter ju i förhören och grinar.
Ja.
Några gånger.
Det har ju att göra med att man, det är väl smärtan att man upplever, det känns som att jag är på djup vatten här. Man ska få gråta. Jag säger inte att man ska inte gråta, men
fast i den situationen så kan man väl återigen argumentera för att det handlar om att man vill ha tröst.
Ja, du vill ha närhet och tröst. Det är bara det omedvetet signal. Det har ju ingen praktisk lösning på krocken. Nej, men det är vad hon vill ha. Liksom.
Ja. Nej, men det är inte min strategi. Jag gråter inte.
Hur länge har ni varit ihop då?
Ett halvår.
Ja, då är det lång tid kvar.
Ja, exakt.
Oh, yeah. Just det. Det är fortfarande lite endorfiner och sådär.
Ja, vi håller fortfarande handen när vi går på stan. Ja. Det är lite gulligt.
Ja, häftigt. Men det fan, känner du att sånt blir mindre med tiden? Alltså, du skulle inte hålla handen med en tjej efter 4 år. Då är det så här, ingen fysisk beröring längre. Liksom. Det var hårda ord.
Är det en fråga?
Ja, det är
en fråga. Jag vet
på riktigt.
Jag vet inte.
Nej, men det blir mindre ömhetsberöringar med tid, eller? Att du känner att du rör din partner mindre, liksom.
Det kanske blir så.
Men hur länge har du varit singel?
I dessförinnan? Ja. Typ 4 år.
Ja.
4-5 år.
Just det.
Jag gosar hela tiden. Det är ju
är det sant?
Det
som är det lika
som
mycket som
nosar på en hela tiden, luktar på en?
Va? Som ni var när ni träffades i början?
Ja, nej, men det är samma för mig. Jag gör det lika mycket hela tiden. Men jag kanske som sagt inte är lika passionerad kring det. Men det är så här, det är vana typ att jag gosar på automatik.
Men jag undrar, nu kanske jag är känslig, men jag undrar ifall det är meningen att vi killar bara ska ha en partner.
Alltså oj.
Nej, men jag...
Han nu är ute på djupt vatten där.
jag tror ur ett aspekt, om man tittar på biologiskt så verkar det som att alltså tjejer har ju liksom känner mer sig ensamma, vill vara mer omhändertagande. På gruppnivå så verkar killar inte ha samma lika mycket behov.
Nej, det där är ju lite komplicerat, men jag har ju fan läst böcker på det här, alltså, för att jag tycker det är superintressant. Och det är så att män är mer lagda åt det polygama hållet,
ja.
Och kvinnor åt det monogama. Ja. Så de har ju lite grann vunnit när när feministerna är emot giftermål så är det lite egentligen
den biologiska kostnaden är alltid det, att så här, kostnaden att sprida sin säd är typ ingenting
för män,
fördelaktigt. Ja. Men alltså, blir gravid i 9 månader och du kanske dör liksom, att det är
9 månaders smärta.
Man behöver vara ganska selektiv med vem man ligger med som kvinna.
Ja, exakt. Och sen, men just det, och men vi kan välja, alltså vi är både monogama och polygama. Vi är inte det ena egentligen, utan vi kan välja. För det problemet med polygami är ju att du inte vet om det är ditt barn ofta. Nej, just det. Verkligen ha koll på din hona. Där har du, vad ska man säga, manliga vinsten i det att få med en tjej.
Men där, ja, där är ju som sagt, där polygami har fungerat bäst är ju stammar där man behandlar alla barnen som gemensamma. Mm-hmm. Så att det är sådana små, för där, då blir det inte den typen av konflikt.
Hade, liksom. Hade du kunnat tänka dig ett sånt förhållande?
Nej, verkligen inte. Alltså, tanken låter lockande, men rent praktiskt så tror jag känslomässigt så skulle inte jag kunna, alltså jag vill liksom ha en partner som jag har liksom kan gå till hela tiden.
Fast att hon säger så här, Hanif, jag förstår dig och att du är man liksom, och du får ha 10 tjejer. Det är okej liksom. Men jag har bara dig.
Jag tror ur ett aspekt så måste det vara så rent teoretiskt att både från kvinnans perspektiv och mannens perspektiv ska säga, du kan få vara med vem som helst, men då är det slut mellan oss. Men jag tycker att tanken låter lockande, men i praktiken så skulle det inte funka för mig.
Men om hon skulle erbjuda det, du får ligga med hur många du vill, jag kommer inte röra någon, jag är bara din. Du skulle bara, nej, det är bra.
Jag skulle ha så jävla mycket dåligt samvete.
Han måste säga det här nu ifall hon lyssnar.
Jag tror att det går över, det dåliga samvetet.
Nej, men jag har så jävla dåligt samvete, så det skulle inte funka. Så jag får återkomma hit se om 10 år och se ifall...
Ja, exakt vad som har hänt. Ja. Liksom.
Men vill du... Vart kan man följa dig egentligen, Hanif?
Jag finns på Instagram, jag finns på Twitter, Facebook, LinkedIn, men jag ärligt talat, jag är inte så jätteaktiv längre. Jag är mer så här, jag har zoomat ut och bara liksom observera allting som händer.
Du har sambo också?
Ja, men framförallt på Twitter, det är som att käka popcorn och läsa alla tweets. Så.
Folk är så arga på Twitter. Men du har skrivit en bok också,
ja.
Förortssnuten.
Förortssnuten, och om man inte vill läsa den så finns den som ljudbok också.
Är det du som talar då?
Ja, faktiskt.
Åh, då ska jag lyssna på den bara för att det är du som pratar.
Ja, gör det.
Fan, köp Förortssnuten och lyssna på Sista måltiden då, jag kan göra. Tack så mycket för att du kom.
Tack så mycket.
Tack för att ni har lyssnat. Det har varit Oskyddat samtal. Ha det gett här.